Ja, då var vi här igen då, Erik, med podcasten Lev ditt drömliv. Det är så fantastiskt. Vi har fått ännu en stund till vårt förfogande. Och till dig som lyssnar, varmt, varmt välkommen till podden. Och du är unik, du är vacker, du är värdefull. Det ska du ta med dig idag och även fortsätta med det efter du har lyssnat klart på podden. Och hur mår Erik? Two strong arms. Jag glömmer alltid din sista approach där. Primal Swede.
Du vet, Andreas, du är the primal Swede. Det är det som, du är där jag har hittat mig själv, va? Du är den jag är nu för tiden. Jag är the primal, eller det är en del av mig i alla fall. Det känns ju jävligt bra liksom. Lägger upp mycket grejer nu. Så det är bra. Ja, men det är bra. Sov lite halvrisigt sådär. Men det är någonting jag jobbar på liksom. Det är intressant det där. Och energi och återhämtning och alla de här grejerna. Det hänger ihop liksom. Så det är bra. Jag tänkte på någonting, men jag kommer inte ihåg vad. Jag körde ett kallbad i morse. Det är
Ja,
bra ju.
gött.
30 sekunder liksom, det var länge sedan. Så jag bara, ah. Och sen nu tänkte jag, vi spelar ju in det här då. Vi har ju video, vi släpper ju podden på video. Men jag står upp idag, jag tänkte, jag ska testa och stå upp istället för att sitta ner som en
Men
bra
det är
sätt
bra.
liksom. Testa något nytt här.
Naprapat-Jonas brukar ju stå upp när han jobbar också. Och för er som lyssnar, han har varit med tidigare i podden också. Ett väldigt uppskattat poddavsnitt. Så ni kan lyssna på det när Naprapat-Jonas överlevde i vildmarken i 30 dagar. Men idag, Erik, vi har ju faktiskt med oss en gäst idag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vad händer nu, Erik?
Jag är med.
Du såg ut som du var någon helt annanstans.
Nej, men jag är inte kom. Ljudet bara försvann plötsligt. Så, vad fan händer nu? Så kom du tillbaka.
Ja,
jag är med.
Så är det ibland. Men vi hälsar en fantastisk, unik, magnifik och faktiskt väldigt inspirerande människa som jag personligen följer på Instagram. Så varm, varm välkommen Rickard Magister Nordström också, ska vi säga. Varmt välkommen till podden.
Välkommen.
Ah, supertack. Tack så mycket för att jag får vara med. Vad roligt. Vilket intro.
Ja, du är värd det. För du sprider så mycket pepp och kärlek på din, speciellt på Instagram där jag följer dig. Det är så vackert att följa dig. Du vill alltid göra en pepp där. Massa hjärtan och kärlek och inkluderande.
Ja, det är precis som du är. Du peppar oss väldigt mycket.
Ja, jag älskar det.
Ja, det känns så bra i hjärtat när man gör det.
Ja, det är vackert. Men berätta lite om dig själv, Rickard.
Ja, vad ska jag berätta om mig själv då? Ja, om en månad ungefär så fyller jag 50 år. Grattis till mig.
Grattis.
Om man levt halva livet liksom. Nej, men jag är en lärare nere i Malmö-trakten. Är gift, har 4 barn, har jobbat som lärare i 17 år och figurerar rätt mycket på sociala medier. Det är väl där jag liksom har fått mitt magister Nordström. Jag heter egentligen Rickard och har en annan bakgrund också inom idrotten och varit fotbollstränare på väldigt hög nivå och jobbat, haft en annan yrkesbana tidigare innan jag blev lärare. Så att, det är väl ungefär det som, ja. Det är svårt att berätta om sig själv, liksom. Vad vill ni veta?
Ja, nej, men det är jätteintressant. Är det. För du har gjort ett karriärsbyte. Du kom ut på sociala medier med det du gör idag. Och Jag har noterat att du också samtalar mycket om olika diagnoser, typ ADHD och så. Varför brinner du för det?
Nej, men det enkelt var det väl så här att jag har ju hela tiden själv blivit väldigt missförstådd och kanske inte accepterad för den jag har varit i hela mitt liv. Och jag har väl inte riktigt förstått varför alla ska vara på mig och varför de ska tjata på mitt namn hela tiden. Jag gör ju så gott jag kan. Ungefär så har det ju varit hela mitt liv. Sen blev jag lärare och kom in i skolans värld. Och då såg jag ju när jag kom in i ett klassrum att shit, där sitter ju jag ju. Där är ju Pelle, där är ju Rickard. Jag säger Pelles namn 1000 gånger. Det är ju samma sak som läraren har sagt till mig. Jag måste ju hjälpa Pelle. Det är någonting som inte stämmer här. Vad är det han har behöver stöd? Ja, men, han klarar inte av att anpassa sig i klassrummet för att han har sin impuls och han har svårt att koncentrera sig. Han har ADHD. Men vänta, nu har jag också det, eller? Vi är ju jättelika. Och sen har det ju gått åren framåt och jag har hela tiden, jag brinner väldigt mycket för de barnen som har diagnoser för att jag vet att de kämpar och det är inte många lärare så, eller många i skolans värld som förstår dem. Vi har för liten kunskap och för liten förståelse och acceptans. Mm. Och sen har jag då, för några år sedan så fick jag diagnosen själv ADHD. Det var egentligen jag förnekade att jag hade det, men jag skämdes väl egentligen. Men jag är sjukt stolt idag, jag förstår mig mycket bättre idag.
Men om man ska titta på det här diagnosen, är det, alltså vi alla är ju unika, vi alla föds med olika egenskaper. Är det inte det en egenskap att vara så som du är?
Absolut, många pratar ju om att det skulle vara liksom superkraft och så vidare, men jag ska inte säga att det är ett handikapp, men alltså det är en funktionsnedsättning. Det är ju så att det är ju några någonting i hjärnan som inte kan samspela som gör att jag har inte koncentration så pass länge som kanske andra önskar att jag har. Och jag har kanske en impulskontroll som inte går att styra. Konsekvenstänket kanske inte finns där alltid fast att jag vill, men det jag försöker, men jag behöver vägledning och det är ju det som är problemet idag, att när jag är vuxen så har jag mycket lättare att förstå det och jag har så mycket lättare att kunna hantera det. Men när man är barn, då är det svårare att ta tag i det själv och då behöver man mycket styrning och struktur. Så är det. Men jag håller med dig, alltså John Andreas, att det är ju en styrka. Vi är unika, precis som alla andra människor.
Ja. Folk brukar säga att jag har alla diagnoser som går att få.
Du har allt. du har allting, Andreas. Nej.
Men det var innan jag fick min diagnos konstaterad, då sa ju min fru då liksom, Rickard, du har nog alla diagnoser, du har alla bokstäver utom OK. Ja, att jag inte var OK. Nej, men alltså,
fast den har du fått från henne.
Ja, den kan jag ta liksom, men det är ju så att när man, jag menar inte att man ska liksom få en stämpel på att det är någon som har någon bokstavskombination och så vidare. Och det är ju inte heller gilla. Du föds ju med, det är ju biologiskt, du föds ju med det, att du har den funktionsnedsättningen. Så det är inte så att man, när man är vuxen helt plötsligt får ADHD liksom från ingenstans, utan den har ju funnits med hela livet. Så att, jag gillar inte när folk säger att man har fått jag har nog också en släng av det eller någonting annat. Liksom, antingen har man det eller så har man inte det. Det är ju så ju.
Finns det någon definition då, liksom, tänker jag, av... Eller du berättar lite vad det är, men finns det någon så här standarddefinition av vad ADHD är för någonting?
Nej, men det är ju de tre aspekterna som jag sa där. Att det är ju koncentrationssvårigheter och impulskontroll och... Minnet är ju också en av sakerna som som påverkas mycket. Man har ju svårt att minnas saker i flera led. Man kan ju få olika instruktioner. Det kan ju vara att man håller på med en syssla. Min syssla hemma är ju att liksom ta undan tvätten. Och så lägger min fru liksom, viker det i tvättstugan, alla högar då, alla fem högar, liksom, för fem i familjen. Och så börjar jag gå runt med två händer, då, en till mina söner. Men på vägen därifrån så kanske jag helt plötsligt ser en annan grej, till exempel min dotters rum, som jag helt plötsligt, vänta nu, den tavlan hänger snett. Jag måste hänga den rätt, va? Och sen har jag gjort det, så jag sätter mig i soffan. Och sen så sa jag min fru, du, vänta nu här, tvätten, vad hände med den? Oh shit, då glömde jag. Alltså, det bara försvinner, det finns inte där. Det finns ingen, jag kan inte liksom... det är så svårt att förklara. Så det, och då blir alla de här grejerna som då, man, det är ju liksom ett litet minimisslyckande, man sa så. Detta är ju bara en liten grej, det är ju bara en av alla saker som sker ju. Och då känner man ju så dålig, man känner sig som en riktigt dålig man. När man liksom missar saker i, som är dess enkla grejer att klara av.
Men vad kan man göra då? Om man har det här ADHD, vad är det man kan göra? Vilka verktyg och hjälpmedel kan man använda sig av för att förenkla sin vardag helt enkelt? För vi lever ju i ett samhälle som har en speciell struktur som kräver ganska mycket av varje individ.
Ja, precis. Och det jag skulle vilja säga också att tillägga att just de här grejerna kan ju också beroende, det allting är ju beroende på vilken tid på dygnet man gör de här grejerna. Om jag skulle göra samma sak, det här med tvätten till exempel. Om jag gör det på en kväll när jag kommer hem så har jag ju en sån låg energi i min kropp så att jag är ju helt utpumpad. Men skulle jag göra detta klockan 12 en lördag, då har jag ju helt annan energi. Då är det mycket lättare för mig att jobba och processa det. Mm. Vad man kan göra, ja, jag säger så här att jag är ju säkert jättedrastisk när jag säger detta. Jag förstår att folk skiljer sig om man lever med någon som har ADHD. Alltså, förstår man rätt, min fru har inte det och jag är så jäkla tacksam att hon orkar med mig. Mm. Hon hjälper mig, hon kan vara jäkligt less. Hon kan vara så fruktansvärt less på att hon måste ta hand om mig, förstår man rätt, ta hand om mig, styra mig, berätta saker och ting. Samtidigt så vet hon ju liksom vad mina svagheter är som hon måste hjälpa mig med. Och det, vad kan man då göra? Jo, det är struktur, det är mycket lappar, det är en lapp liksom på dörren, när man kommer hem så är det en lapp lås. När jag vänder mig om och stänger dörren så står det lås. Jag glömmer att låsa. Alltså, förstår ni vad jag menar? Alltså, små lappar. Tydliga instruktioner. Ska jag åka handla? Och min fru säger, glöm inte köpt mjölk. Mm. Då kan jag själv säga, du kan inte säga det nu. Du måste skicka ett sms när jag är i affären. Då får du skicka det. Du kan inte säga det nu. Och då vet jag också om att om jag då, när jag är i affären, öppnar smset precis när jag gått in i matbutiken, så kommer jag, när jag är framme sen till vid mjölken, så kommer jag glömma mjölken. För att jag redan tittat på det smset, men det har gått för lång tid innan. Förstår du vad jag menar?
Mm, jag förstår.
Jag vet att jag öppnar smset när jag kommer fram till kassan och sen går tillbaka och hämtar mjölken. Så det är många sådana små bitar som man måste ha hjälp med runt omkring. Sen kan jag själv jobba med det såklart. Och det, då är vi inne på lite av det ni är intresserade av. Det är liksom att hitta ett lugn i sig själv, jobba med träning. Jag själv medicinerar mig genom att jag tränar ju extremt mycket. Det är ju min fristad. Jag kommer ifrån, rensar min hjärna och liksom får ny energi. Samtidigt så ploppar det upp många nya idéer då av att träna såklart. Men ut med hunden. Ja, men det är sådana grejer som man måste jobba med.
Ja, men det har jag märkt. Jag har haft några klienter som har haft ADHD och just träningen har varit en viktig faktor. Men att köra träningen kontinuerligt, inte hoppa över men att fortsätta det här. Ja. Och de har ju märkt jättestora skillnader i sitt liv. Men finns det någonting annat? Jag tänker på de här eleverna då som du möter, som du känner igen dig i. Hur kan du... Hur tycker du att skolan bör sätta in resurser? På vilket sätt tänker du där?
Ja, men det är ju så. Problematiken är ju liksom i varje klassrum så har man ju mellan 25, kanske 28 elever. Men runt 25 elever. Vi är ju olika personligheter. Men sen har vi då kanske några som har diagnoser som behöver stöttning. Ja, då handlar det ju om så mycket. Liksom, och jag vet att det snackas väldigt mycket bland lärarkåren att man ska in med anpassningar. Alltså att man jobbar med individuella anpassningar. Och det kan ju vara jobbigt att om man har då 5 stycken elever som behöver 5 olika individuella anpassningar, så blir det ju 25 anpassningar. Det är ju helt ohållbart. Och då tror jag ju att man måste jobba med en väldigt, väldigt tydlig struktur. Varav, jag säger inte militärisk, förstår vad jag menar. Men stå i led, gå in, göra samma sak när vi börjar klass, när vi börjar lektionerna. Vi gör samma sak, vi avslutar på samma sak. På samma sätt, vi undviker störande moment när vi sitter vid våra bord, vi tar bort pennor. Allting måste vara förberett ut i minsta, vad kan hända, vad kan ske om jag har de här grejerna. Så det är så mycket runt omkring som du kan undvika missförstånd genom att ha en struktur och en bra organisation runt din klass och ditt klass. Där kan man börja.
Känner du att du får gehör för det liksom, bland dina kollegor då egentligen? Jag förstår ju, du har ju ADHD då, och det är en del elever har det också. Så du har ju förståelse för liksom situationen, men det kanske andra lärare eventuellt inte har. De har lite svårare för att hänga med i det, för du liksom gehör för dina idéer där då.
Det är ju så här att jag är ute och föreläser just om NPF i skolan och ADHD i vardagen. Och då vill jag ju försöka sprida den kunskapen och förståelsen bland de människorna som jobbar i skolans värld, men även föräldrar som behöver hjälp, att lyfta det till ytan. För att vi har för dålig kunskap inom läraryrket, inom lärarkåren, om just NPF. Och då behöver vi mer kunskap om det. Sen är det ju inte alla som är mottagliga. Det är inte alla som tycker att jag tror till och med att det är många som tycker att det är trams att NPF finns. Ja, vi har ju elever, de har varit i särskolan, eller inte särskolan, i OPS-klasser och dittan och dattan, när man varit när man, på 70-80-talet. Ja, men ADHD har ju alltid funnits, men man har ju ändå haft en anpassning på ett eller annat sätt. Så att det är alltid svårare för äldre lärare att acceptera, tror jag, känner jag. Det är väl min uppfattning. Men yngre som kommer in har väl mer känsla över det, om man säger så.
Du nämnde NPF där förresten. Vad är det för något?
Ja, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och det ingår ju ADHD, ADD, Asperger, autism, språkstörning, dyslexi och dyskalkyli.
Vad är det för skillnad på ADHD och ADD?
Nej, det. Ja, ADHD och ADD, som till exempel min, jag har ju mycket, det är ju så att ADD och ADHD är ju att det är ju din hjärna är som en popcornmaskin, kan man säga, brukar säga. Att du har liksom, under tiden jag sitter och pratar med er här nu, så tänker jag liksom på vad som händer i eftermiddag och samtidigt emellan våra liksom, dialoger här. Och det rör ju till det, så min hjärna går på högvarv och du syns väldigt mycket utåt att du har ADHD, att du är väldigt, har svårt att sitta stilla, du har svårt med koncentration och så vidare. ADD är mer in i hjärnan som sker, det sker mer där, så att du har inte det här spralliga, behöver springa runt i klassrummet, resa där och så vidare på samma sätt, utan det processar väldigt mycket i hjärnan.
Just det.
Istället för att det syns utåt, om man säger så. Okay. Så det är skillnaden på dem.
Jag tänker, jag vet inte om det är möjligt, men finns det någonting i kosten som kan få en att bli lite lugnare och kanske bli mer balanserad för er som har ADHD? Det var bara en fråga.
Men det är,
så här.
Och det, men den är ju super. Det är ju en av de grejerna. Jag sa så, självmedicinering, så då jag försöker hålla på. Jag är ju lite så här att äta mediciner, riktiga mediciner för att få sin ADHD att man säger lugna ner sig. Jag vet inte, jag är så rädd att jag får en personlighetsförändring. Så därför försöker jag jobba med det själv. Och då är det ju att, som jag sa, träna. Och sömnen är jätteviktig. Alltså den är ju livsviktig. Så det finns ju liksom sömn, träning och kost. Och den är ju jätteviktig såklart. Och problematiken är ju att om du äter för mycket snabba kolhydrater som du bränner, så kan det bli galet om du bara äter kolhydrater. Du bränner. Sen blir det ju fler dippar, om man säger så. Socker tycker inte jag eller är något som är speciellt bra för en som har ADHD. För också att du kommer i obalans. Ja. Det finns ju forskning på kosten, till exempel att socker påverkar hjärnan ju såklart. Och vet jag att en del som har haft svårigheter, och det finns att man tar bort sockret och sen helt plötsligt så en dag efter några veckor så äter man en glass full med socker. Och så blir man helspelad, så måste man börja om igen med hela processen för att man har kommit in och börjat vänja av sig kropp där. Ja. Så att det är saker och ting som man kan ta bort, ja, absolut.
Så du äter ingen socker?
Jag har faktiskt inte ätit socker på snart 9 år.
Nu blir det Eriks bästa kompis.
Ingen choklad, ingen glass, inga kakor, inga tårta, ingenting. Jag har inte gjort på 9 år.
Det är bra.
Det är bra. Vi har ju en del gäster i podden också. Peter Martin och Bitten, ja. Liksom. Det är så här sockerberoende och lågkolhydratskost och alla de bitarna liksom. Men jag själv jobbar ju med, inte så mycket nu kanske, men Men min grundcoaching bygger ju på en kostförändring som är mer så low carb, alltså väldigt lite kolhydrater. Gärna inget socker heller och sådär. Vilket är jättebra då. Fylla på kanske med omega 3 och sånt för hjärnan så att den fungerar bättre. Så det,
ja, precis.
Det
omega 3, precis som du nämnde. Liksom. Ja. Ja, och det du sa, omega 3, den är ju livsviktig. Alltså den har man ju också visat att kontinuerligt intag av omega 3 varje dag gör ju också att du får en helt en annan utveckling på hjärnan. Och det visar sig att det kan vara livsviktigt för barn i en tidig ålder med ADHD, exakt, ADD och alltså att man har en NPF-diagnos, så är det jätteviktigt. Så att, ja, det gäller att proppa i sig.
Ser du att jag tänker också så här, nu har jag inte datan exakt så, men jag ser att 60% av hjärnan, det är en fettklump liksom, 20% omega 3, vilket då är betydelsefullt. Men jag tänker också då här, med, vi pratar lite om dina kollegor och så här då, kanske eller kanske då andra som eventuellt har då ADHD, ser du att många följer liksom en annorlunda kost och tar hänsyn till kostens påverkan, eller det är mer ett okänt fält, man gör som vanligt?
Nej, men jag tror att när man är vuxen så tror jag att man tänker mer på kosten, och det tror jag behöver man inte ha någon diagnos för att göra. Det vet man, men man är mer medveten. Tittar man på barn idag så vet man om att de inte riktigt har koll på kosten och vad som är nyttigt och vad som är onyttigt, och vilken som är en näringsrik kost och varierad kost. Det kan man ju se på dagens skolbarn till exempel, hur man då kanske inte får i sig det. Sen när man blir vuxen så förstår man varför mamma, pappa och lärarna har tjatat tallriksmodellen och äter hela. Det är ju så tyvärr. Men jag kan väl säga att det finns säkert en koppling till att de som har ADHD eller ADD eller autism, så jag tror att det finns forskning på det, att de har otroligt dåliga matvanor. Att det är väldigt ensidig kost. Och för att man har bestämt sig, och det, sen är det så också när man har ADHD när man är yngre, så kan man också utveckla trotssyndrom, och det ger man ju när man då kan utvecklas på grund av att man har, det kommer in massa krav och normer som man måste följa, och mamma, pappa sätter regler, lärarna sätter regler, så skapas ett trotssyndrom, och där kan också maten bli en sån grej. Och sen är det ju många föräldrar orkar ju inte fightas. De orkar inte ta de här fighterna hela tiden, utan då ger man liksom det här pastan, eller man ger pommes fritesen till barnen och bara de äter, om man säger så. För man är ju rädd att de svälter ju.
Jag tänker, du har ju 4 barn, sa du.
Mm.
Är det någon av dem som har ärvt det av dig?
Jag har ju en son som har det. Och det är ju rätt så tydligt. Det är ju rätt så, vi bråkar ju extremt mycket, jag och sonen, han är 16. Och så fick jag göra en analys liksom, och min fru sa, du måste vara den vuxna i rummet. Och så tänkte jag så, vad är det som händer, varför är vi? Och så gjorde jag en sån här, liksom, försökte analysera vad det var, handlar om. Varje gång vi är ovänner, det är när båda två är låg på energi. Och det är på kvällar när vi har varit i skolan eller vi har varit och jobbat. Sen när vi då är på en lördag och ute och spelar golf tillsammans eller vi är någon annanstans, ja då funkar allting. Men just då när vi är uttömda, då har vi så att vi kan inte möta varandra i våra samtal. För vi blir ovänner helt enkelt. Vi tycker olika och vi säger det så olika alltså blir klumpet på något sätt. Så det är ju rätt så...
Och varför jag ställer den frågan, för det är ju säkert många föräldrar där ute som brottas med det här, som kanske själva har det och som kanske har barn med det. Och det är ju viktigt att höra någon annan förälder som faktiskt också brottas med detta, liksom som dig. Och hur påverkar det er relation nu när du vet att du har ADHD och du vet att han har ADD? Hur kan du hjälpa till att behålla balansen? Vad har du för tips och tricks där?
Ja, men det är ju det att om man har någonting man kanske tycker och tänker om, någonting som man behöver säga till om, eller ja, men du vet hur en familj ska fungera, så då får man göra, jag får nu backa till exempel på vardagar då när jag vet att jag har dålig låg på energi, och så får jag ta de tillfällena. Och jag har lärt mig det också, att både jag och min fru är väldigt duktiga på det, att hon är fantastisk alltså när det gäller det här med att samtal och liksom nå barnen och så vidare. Och det var faktiskt hon som sa det, att vet du vad, Rickard? sätta i bilen. I bilen, då är det bästa. Där man kan, då kan man ha samtal med sina barn. Ett, de tittar inte. De behöver inte titta in i ögonen. För det är också en känslig grej. Man sätter sig ner. Nu ska vi prata allvar. Vi ska prata känslor. Vi ska prata om vad som händer i livet. Liksom, kom här nu, sätta i soffan. Titta med ögonen. Vilket barn, liksom, vilken tonåring vill sätta sig och titta rakt in i ögonen på en förälder, så ska man säga liksom så sanningen liksom på livet. Utan sätta i bilen, titta rakt fram, prata, slå av musiken. Ni får så bra samtal. Och jag märker det både med min 18-åring och dottern då, och så då 16-åring. Vi får sån connection i bilen, helt sjukt alltså. Mm. Så att det är ett tips jag kan ge till alla. Liksom, ta tillfället när man sitter i bilen och pratar. Och helgen är bra.
Jag kan hålla med dig, även med sin partner kan jag säga. Jag och min partner får nästan bäst samtal när vi faktiskt sitter i bilen och kör en timme. Det är så, man får ju faktiskt, man kommer in på djupet precis som du säger. Jag vet inte vad det är, men då känner man sig lugn. Man vet att man sitter där, man ska inte iväg någonstans.
Ingen hör, ingen lyssnar. Vi sitter i den här lilla burken liksom. Ja, jag tror det är viktigt.
Så det är bra. En bil om man inte har den, bara för att få det här möjligheten och ha det samtal. Jag har ju varit på en del långa bilresor i ett annat sammanhang, eller mot event och sådär, varit många timmar bilar med kollegor och så här. Då har man ju verkligen haft så här djupa samtal. Det är svårt att få någon.
Nej, men så är det. Sen ska jag vill jag faktiskt tillägga lite som en riktig aspekt att tänka på, att det är ju i många familjer är det jobbet när man har till exempel barn med diagnoser. Det är ju extremt jobbet när man försöker hela tiden nå och så vidare. Och du har ju då, det är ju biologiskt, du har din diagnos. Men sen är det också så att ens miljö kan ju också påverka hur grav din diagnos är egentligen. Eller inte grav diagnosen, men hur du klarar av diagnosen. Jag menar, har du ett ostrukturerat hem och du har föräldrar som kanske själv har diagnoser, så kan det bli riktigt kämpigt för barnen. Jag har ADHD, min fru har inte det. Och det är hon som styr upp och strukturerar upp vårt hem. Hade Mimmi också haft ADHD och varit ostrukturerad när man kommer hem och tappar konceptet, ja, men då hade ju kanske inte vår son varit där han är idag. Lyckas i skolan, få bra betyg och så vidare. Så att vi tillägger han också dyslexi, så att, menar, det är ännu kämpigare. Så.
Ja, min yngre bror hade ju dyslexi, eller han har dyslexi, och min mamma fick ju sitta så många timmar med honom vid köksbordet med läxorna för att han skulle klara av sin utbildning och sina studier. Alltså det var ett sånt engagemang, så min mamma, hon är ju en riktig hjälte, så får jag ju säga.
Och precis det du säger, att din mamma var en hjälte. Och då vill jag säga att min fru är en hjälte. Alltså, för att grejen är så här, då tänker många så här, du är lärare. Hjälper du dina barn med läxorna hemma och sånt? Jag kan säga att det är min fru som har dratt i alla trådar med allt skolarbete, alla införprov, alla läxor, allting med våra barn under högstadiet och gymnasiet. Jag har inte orkat, jag har inte klarat av det. Det finns ingen möjlighet för mig. Alltså, men hon har gjort det, och det har varit jävligt kämpigt för henne. Där har hon stått helt själv liksom och försökt det. Där måste man vara två föräldrar som klarar av det. Jag har inte klarat det. Jag är så jäkla imponerad att hon har fixat det. Så att fan, hon är hjälte.
Vad fin du är, Rickard. Ja. Det är så fin. Nej, men på riktigt, det är så vackert att du är så öppen. Och det är så fint, och för er som lyssnar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du är också en hjälte. Glöm inte det, Rickard.
Tack så mycket. Man försöker kämpa på, och det är väl det som är grejen. Och Jag kopplar ju och tittar mycket på dig och är imponerad av ditt sätt att inspirera människor. Och jag blir inspirerad av dig och känner att du har den glöden liksom, att du kan göra någon annan människa glad eller du kan påverka någon annan människa positivt. Och det är liksom, kan man bara, om jag gör ett inlägg, om jag bara kan få en människa att bli glad, det räcker liksom. Alltså då har man lyckats. Va? Sen kan man, det var, så kan det bli ringar på vattnet att vi kan vara fler. Men, alltså, nej, men det är den lyckan liksom, att man bara kan hjälpa andra människor. Jag tror att det är liksom nyckeln till att själv må bra.
Ja, och det är precis så som du säger. Det var så jag började med sociala medier. Jag vill inte ha det. Så att jag sa, om min Instagram har bara hjälpt en människa på något sätt så har jag lyckats. Och
Precis.
det är så vackert att se det. För jag ser ju dig, du matar på, du matar på, du matar på, du matar på, matar på. Med de här olika pepperna, danserna och allting. Och du verkligen har en jättefin struktur där. Där har du struktur, där får du ut grejerna.
Ja, men det är väl lite det. Men sen är det så att det visade sig ju då när jag gjorde min den här psykologutredning att jag har hyperintresse. Att jag, får man ett hyperintresse, det är att man liksom, det intresset så går man all in. Och då kan du bli, då kan man bli otroligt bra. Och då tittar man, du kan också titta på liksom väldigt många framgångsrika människor i affärsvärlden, även inom idrotten som har diagnoser. Där är det att när de får ett intresse så går de all in. Då är det, finns ingenting som kan stoppa dem. Och då kan de bli väldigt, väldigt bra på det de gör.
Ja, men det är roligt att du nämner det, för vi ska ha en annan poddgäst här som har velat komma med i podden. Han har vunnit två, han har ADHD, en ung pojke, han är kanske 18-19 tror jag han är, något sånt. Och han har vunnit två SM-guld i badminton och han
Ja.
vill vara med i podden, han vill inspirera dig för han har hittat sin grej, det han
Ja.
brinner för. Och det är
Så
precis som du
häftigt.
säger, ja, människor som har det, som ni, det är ju den superkraften, de som har ADHD, hittar de sin grej och går
Ja.
all in i det. Det kan bli hur bra som helst, de är ostoppbara.
Så är det. Men sen ska man inte, okej, man ska inte prata negativt, men under resans gång, under de här 50 åren, har jag också gått på jävligt många minor. Man tar ju ett risktagande som kanske inte många andra tar, men den risktagande som man kan ta kan ju också bli en succé och en framgång. Det är, så är det. Men man, så att, ja, det
Kan
finns både.
man, hur vet man om man har ADHD exempelvis? Jag kan ju tänka mig idrottare, företagare, entreprenörer, bam, bam, bam. De har hittat sin grej liksom. De är riktigt drivna, de bara köttar på, matar på. Men det
Ja,
kan
men
ju
då är
vara,
det
antingen
deras
kan det vara att
super.
det är deras grej, eller så kan det vara att de har ett symptom på ADHD kanske.
Ja, det kanske inte, då måste det visa sig på lite andra grejer runt omkring. Det kan ju vara strukturen i livet, liksom. Hur fungerar det med, hur har du gått i skolan under dina 9 år i skolan? Hur gick det på gymnasiet? Lyckades du? Hade du någon svårighet i skolan att lära dig att kunna gå ut skolan överhuvudtaget, liksom. Har du lyckats vara duktig på ditt jobb och klara av att arbeta samtidigt som du ska ha ett familjeliv eller en flickvän eller pojkvän? Vad är det någon svårigheter som du har stött på under de här åren? Och då, nu visade, har det visat sig liksom att jag är där jag är idag med framgångsrik på sociala medier och jag har varit lärare och då kan ju många som har ställt till mig på mina sociala medier hur när du fick din diagnos, jag fick avslag för att jag klarade livet så bra. Jaha, så jag fick inte göra en utredning. Nej, jag vet inte, jag fick göra en utredning i alla fall. Och så frågade då jag så här, men liksom, det var ju frågan, hur har du kommit dit där du har kommit idag? Och liksom så, du sa, du har hittat, Rickard, du under dina år i skolan och dina på gymnasietid och lärarutbildning och allting under livet så har du hittat strukturer för att klara dig i livet. Och då visade det sig också att jag hade, i utredningen så visade det sig att jag har en hög begåvning. Så den höga begåvningen då som jag har då gjort att jag har hittat strukturer och klarat mig genom livet. Och har du då kanske, det kan ju vara så att man har en låg begåvning. Då har du kanske inte lika lätt, eller en normal begåvning. Alltså jag gillar ju inte den normal, hög och låg. Ni förstår vad jag menar. Men då kan du ju ställa till den en hel del ju såklart. Att då kanske inte du själv kan hitta strategierna. Men jag har hittat en överlevnadsstrategi hela livet. Och den kan ju varit på skör tråd ibland liksom. Stött på liksom ruinens brant med skulder. Kan precis, så kan, alltså förstår ni vad jag menar? Tagit ett risktagande, men sen nästa par veckor senare så har jag kanske varit världens lyckligaste man.
Vad? Jag tänker så här, du är ju snart 50 år. Du ser ut att vara vid god vigör. Du håller igång, du äter ingen socker. Du tänker på kosten, du tänker på sömnen. Och du jobbar med struktur i den mån du kan. Men jag tänker så här, har du något minne i ditt liv där det var riktigt jobbigt som du lyckades vända på något sätt som du kan dela med dig av?
Ja, men jag visar så här att när jag gick i skolan och liksom fick jag höra hela mig, jag kände mig misslyckad hela min skolgång. Jag fick ju godkända betyg, men jag gjorde ju knappt någonting i skolan. För att, alltså, jag gjorde det jag behövde. Jag lyckades, jag klarade allting. Jag pluggade inte till prov, jag klarade. Men jag fick ändå höra mitt namn 1000 gånger. Liksom. Det bara ekar i huvudet. Rickard. Jag kände mig misslyckad. Och jag egentligen tänkte att jag är inte tillräckligt bra i någonting. Men jag bara liksom klarade mig igenom. Gick ut i arbetslivet, jobbade och så vidare. Men sen den dagen när min moster som då jobbar som lärare. Hon sa till mig, Rickard. Då var jag 24-25 tror jag var. Rickard, du borde bli lärare. Och jag bara såg mig, herregud, så misslyckad som jag är. Så tråkig som jag tyckte skolan var, ska jag bli lärare? Hon bara, jo, du ska bli lärare. Men så ge mig ett argument varför jag ska bli lärare, sa. Och då sa hon, Rickard, du vet hur man tar barn. De kommer att lyssna på dig. Det är det viktigaste. Och jag bara, vad fan säger hon? Ska jag bli lärare? Jag bara sa upp mig från mitt försäljningsjobb och bara traskade rakt in på komvux och läste upp mina betyg på ett år och sökte till lärarutbildningen sen. Och sen den första gången jag kommer ut till skolan så bara tänker jag, nej, men jag har hamnat helt rätt, det är här jag vill vara. Alltså förstå, det är ju den känslan liksom. Och då ska ni faktiskt få en sjuk grej här nu. Ska ni få en sjuk grej när det gäller den, just den där alltså. Jag gick 9 år på en skola som heter Lindeborgsskolan. Jag gick på förskolan, sen gick jag där 9 år. Och hade en lärare som heter Irene Gunne i 1-3. Sen så då går det så pass många år så jag kommer upp då är 25 år och så kommer jag in på lärarutbildningen. Och då ska man ju som lärarstudent få en praktik på en skola. Jag hamnar på samma skola som jag hade gått på i 9 år. Alltså det heter som att vinna på ett lotteri. Alltså det var bättre än att vinna till 2 miljoner. Första gången jag kommer dit så möter jag Irene Gunne i korridoren. Det första hon säger till mig, Rickard, du ska väl inte bli lärare?
Oj.
Och då var det sån ridå ner, du vet, så.
Ja.
Jo, jag ska bli lärare. Och mina liksom, kompisar som då gick på lärarutbildning sa, vad menar hon med det? Och så var det Irene Gunne, jag trodde ju att hon var 60 år när jag gick i 1-3, ja. Men hon var ju bara 28 år då. Nu var hon 60 år, typ. 30 år senare. Ja. Sen kom hon dagen efter och detta här var bekräftelsen och det var väl en sån aha moment också. Då kom hon och sa, du Rickard, jag tänkte på detta hela kvällen, att du ska bli lärare. Det här kommer bli hur bra som helst. Du kommer förstå alla barn som är på andra sidan, de som inte klarar av att sitta stilla i klassrummet. Du kommer förstå dem. Det var, ja. Så det var liksom där. Det var där min resa började i skolans värld.
Så vackert.
Ja, men det var en viktig upplevelse faktiskt.
Och att hon fick gå hemma en hel dag och reflektera över det.
Ja, precis. Liksom den spillevinkeln som bara, jag har aldrig varit otrevlig eller varit dum och sådär. Jag har varit glad och sprallig och liksom varit överallt i hela klassrummet liksom. Och sådär. Men hon såg väl inte mig som en lärare, men när hon ändå tänkte, fan, du kommer förstå alla de som springer runt ju. De som inte kan sitta på stolen.
Det är också intressant att det är så. När man gick i skolan mellanstadiet och lågstadiet så hade man lärare som antagligen var yngre än man trodde. Ja. Man trodde att de var 60 plus. Så träffar man då kanske 10-20 år senare och så likadana ut. Och man kopplat i huvudet, va?
Ja, nej, men man tror ju det när man är i år. 1-3 där när man är liksom, 8-9-10 år så tror man ju att alla liksom är typ pensionärer. Typ så. Men, ja, men så är det.
Ja, hur är det förresten med... Hur är det med... Jag hade lite funderat, hur är det med energi? Du nämnde energi innan här. Du är ju lärare då och jag kommer ihåg när jag gick i, du vet, i skolan. Alltså det var en ganska stökig miljö liksom. Och blir man, har man dessutom, är man som jag skulle nog säga att jag är mer introvert än extrovert. Så jag är i en miljö där det är mycket stökigt och så här. Jag blir ju riktigt trött efteråt alltså.
Men så blir det ju. Ja. Man blir ju trött. Sen är jag har ju, jag tror mycket så här i skolans värld att jag tror att social kompetens och ledarskap är två riktigt viktiga egenskaper och när man är lärare. Liksom att man skapar relationer med eleverna och sen att man har tydligt ledarskap. Jag har ju varit fotbollstränare och jag har själv spelat i MFF och liksom fått den här utbildningen och sen gått ledarskapsutbildningar. Så den tar jag in i klassrummet. Liksom. Mm. Men det gäller liksom att man lägger ju mycket krut liksom på själva timmen som man har med eleverna. Sen när man släpper ut dem, då har man kanske 10 minuter, en liten paus innan man får nästa lektion. Då är jag helt slut. De 10 minuterna kan jag vara helt slut efter 60 minuter. Då måste jag bara sätta mig ner och bara återhämta mig så fort som möjligt. Det låter ju inte sunt, men ni förstår vad jag menar. Mm. Återhämta mig, liksom andas ut liksom, och sen bara öppna dörren med ett leende igen. Mm. Det blir liksom, men man är ju, man spelar ju en, förstår man rätt, jag är mig själv hela tiden, men man kan ju tycka att det är jobbet. Men jag får inte visa det för, jag vill inte visa det för eleverna. Jag vill inte visa att jag tycker det är tungt ibland. Jag vill sprida positivitet. Jag vill driva dem mot den. För jag kan inte gå in och släppa in dem och tänka, visa att fan, jag är så jävla less på detta jobbet. Jag pallar inte mer. Mm. Det är fel signaler. Så på något sätt, va, jag vet att man kan få kritik för det, för då tänker man att ja, men det är psykisk ohälsa, kan du skapa på grund av det och att du ska vara någon annan. Jag är inte någon annan. Jag är mig själv. Jag tycker om att sprida positivitet och jag får släppa den tröttheten där och då. Och så får jag vila när jag kommer hem. Och det är väl det som är problemet, att då får jag min familj skiten.
Mm. Ja, men jag förstår. Men om man är trött alltså, och du ler, då får du energi för att du skickar ut glada hormoner i kroppen för att du har ett leende. Det är samma sak som att säger du fina saker högt, så säger du de sakerna till dig själv också. Du hör, det är en vibration. Du blir ju mer glad och positiv av de sakerna.
Mm. Ja, men så är det. Och det är precis som du säger. Och, men jag gör det, och om jag kan ge bort ett leende till någon och den personen kan le. När jag får tillbaka det leendet, när det studsar tillbaka till mig själv. När jag ser att Stina eller Pelle ler tillbaka. Och liksom, de ler på grund av att de känner att jag bekräftar dem. Mm. De ler för att de tänker, Rickard ser mig. Och det tror jag idag, att vi, många barn går till skolan idag och kanske går hem från skolan och säger att min lärare vet, jag vet inte om min lärare ser mig idag. Jag vet inte om min lärare märkte att jag var där idag. Och där har jag jag har en tanke kring det liksom, att jag vill inte att ett enda barn ska gå hem från skolan och inte känna sig sedda. Alltså, och då det är, så jag möter ju barnen i dörren. Varje lektion möter jag dörren, de i dörren, öppnar dörren och sen så säger jag god morgon eller hej till dem, alla som går förbi. Tittar de i ögonen, hej, 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 hej. Alltså jag vill att de ska se mig. Jag vill att de ska känna att jag är där för dem. Mm.
Och det du beskriver är ju att faktiskt att det är också så på arbetsplatser att folk, de försvinner. Man ser, de får inte den uppmärksamheten och gehöret även på arbetsplatser. Vanliga arbetsplatser för vuxna.
Ja.
Men jag tänker jag ska byta fokus lite. Du sa att du var en ganska duktig spelare, fotbollsspelare, och vet att vi har många idrottsintresserade lyssnare också. Kan du berätta lite om din MFF-tid då?
Jag är uppfostrad i en lite mindre klubb, en småklubb i Malmö, och blev väl egentligen värvad när jag var 10 år till MFF av deras tränare för att jag var så pass duktig. Sen så spelade jag i MFF och jag spelade i Skånelaget och var på landslagsläger upp till jag var 16. Hade problem med skador. Kom fram till här var väl nog första gången när jag reflekterar lite över det idag, vad som skedde, men jag kom i en konflikt med MFF som gjorde, och detta är ju typiskt drag av min, det är min ADHD som ställer till det, där jag hade varit på Skåneläger, spelat med Skånelaget, jag var startspelare i MFF för 16 år, men när jag kom hem så tyckte min tränare att jag inte skulle spela på lördagen. För han tyckte att jag skulle vila. Och det kunde inte jag se. Jag såg det som en motgång. Jag kände att jag blev petad och blev förbannad. Då sa jag, nej, nu ska jag gå. Nu slutar jag MFF. Då gick jag till Division 1. Som låg då i Malmö också, ett lag på Ekolympik. Spelade där. Gamla Division 1. Och det ångrar jag idag såklart. Det var ju liksom en sån här konsekvensen där av det beteendet eller den handlingen, den kunde ju inte jag tänka på då och liksom då när det hände. Jag reflekterar över det idag att det var ju kanske ett av de största misstagen jag gjort i hela mitt liv. Men då, för att jag var väldigt duktig och jag hade kanske spelat i MFFs A-lag senare. Så att sen spelade jag då i division 1 och så, sen fick jag problem, jag fick en korsbandsskada. Slutade när jag var 28 år, som blev fotbollstränare. Och sen har jag tränat fotboll i 15 år. Jag tränat lag i division 2 och division 3 här i Malmö-trakten. Så att, men sen har jag då slutat på grund av att ja, sociala medier tar över. Jag föreläser, gör annat. Och ja, familjen också fotboll såklart.
Spännande. Och hur har fotbollen hjälpt dig i ditt liv?
Ja, men det är ju där, det är den fotbollen som har format mig tillsammans med mina föräldrar såklart. Men det är ju det här lagidrotten, jobba med samspelet med andra människor, det sociala, att hur man ska bete sig i grupp och så vidare. Det har ju gjort och sen har det skapat sig otroligt många minnen som man har med sig, liksom positiva minnen såklart, som sitter i ryggraden. Så att, nej, men att det är ju inte, handlar inte bara om fotboll. Det handlar ju om att jag tror, det vill jag ju påstå, att idrotten idag är ju en viktig inkörsport i det vuxenlivet med att få bra samhällsmedborgare helt enkelt. Jag tror att om inte jag hade spelat i MFF eller spelat fotboll så hade jag kanske hamnat bakom ICA och stått och rökt och druckit alkohol med mina klasskompisar som inte idrottade, som sen hamnar lite snett. Alltså, det var väl det idrotten räddar mig, kan man säga. Och det tror jag många behöver. Liksom, att idrottslivet är så pass viktigt.
Vilken årskurs är det du lär ut i?
Ja,
gamla är de,
studenterna? De är 11 år. 11. Jag har årskurs 5. 11-12 år är de. Så det är årskurs 5.
Har man gympa och sådana här då? Eller?
Ja, då har man idrott 2 gånger i veckan.
Det kommer jag ihåg när jag gick i skolan så här då. Men det var ju långt, alltså jag har ju tränat i 10 år nu. Ja, det låter mycket. Men innan dess så tillbringade jag större del av livet med icke-träning. Jag drack ju mest läsk och låg på soffan och jag kommer ihåg någon gång när det var nog i mellanstadiet där någon gång när jag räknade så många timmar och kollade på tv per dag. Jag tror det var så här 5-6 timmar liksom. Det var ju ohyggliga siffror, jag bara låg och kollade på det och läste serietidningar. Brorsan, han gick ju fotboll då. Jag vet, ni kör fotboll bara 2 här. Han spelar ju fotboll, jag fattar inte poängen liksom. Det är så när jag såg Göteborgsvaret första gången, det var ju 10 år sedan då kanske. Jag fattar inte vad de håller på med, springa där. Men nu ser jag ju värdet i träning och rörelse. Och du gör ju uppenbarligen, jag tänker, apropå ADD och det här, liksom, eleverna, får de ut värdet av det? De kommer ut och tränar och du ser att det påverkar och hjälper dem, eller?
Alltså träning i sig är ju oerhört viktigt. Sen är det ju så att det är svårt kanske att få alla barn att träna. Om inte du kommer in i idrotten eller i någon hobby. Men alltså om du inte kommer in i idrotten i lagsport eller någon individuell sport och testar dig fram. Det är inte alla som har kanske den känslan av att det är roligt och så vidare. Och då får du ett annat intresse. Idag har vi ju mycket med datorer som också är liksom räknas som en e-sport, att det ska vara en sport. Och det får man får inte förringa den idrotten, utan det är ju många som är duktiga på det och så vidare. Men tyvärr blir det ju mycket stillasittande och man får ju inte ut den här, du behöver ju någon typ av grundkondition i sig själv liksom för att orka med, vad menar. Så att ja, det är inte alla som är i skolans värld som rör sig så pass mycket som de behöver göra. Min förra skola som jag jobbade på, de hade ett projekt där man hette Bunkerflow-modellen. Man hade visat sig att forskning att de gjorde så att man hade idrott 3 gånger i veckan och de 2 andra dagarna hade man uterörelse i 30 minuter. Så man hade alltså rörelse 5 gånger i veckan. Och det visade sig också att resultaten på de barnen var bättre. Och jag tror till och med att det visar sig med överviktighet och sånt också. Jag vet inte, jag vill inte gå in på den, men att det visar sig där också. Så att röra sig är oerhört viktigt.
Det är ju inte det, alltså jag brukar säga så här, ibland säger jag att jag tränar. Men då tränar jag för ett specifikt mål, Göteborgsvarvet här då, eller en Ironman eller någonting. Jag är ute och tränar och du kör högpulsträning till sitt kanske. Men 95% av fallen säger att du är ute och rör mig bara. Jag är ute och rör mig, gärna så mycket som möjligt. Så många timmar som möjligt. Det gör ju så mycket för det fysiska. och det mentala då.
Och, det, och vi vuxna vet ju, vi får förstått att det är viktigt för oss. Och skulle du ta med ett barn ut i skogen som är 10-12 år ut i skogen och gå en 5-kilometers runda, så det kommer ta emot att de vill följa med. Men när de väl kommer hem så kan jag garanterat säga att alla är ändå rätt nöjda att de tog den 5-kilometers rundan. De är rätt glada och de känner att det gav någonting. Att de har fått energi och de har fått lite D-vitamin. Alltså, det säger de inte, men de känner att de har blivit fräschare på något sätt. Så jag är helt hundra på att de känner det.
Jag tänker så här. Du har ju 4 barn. Du har en fantastisk fru Mimmi som är din hjälte.
Hjältinna, precis.
Och jag tänker så här. Du tränar ju väldigt mycket. Får du med? Har du märkt att det påverkar dina barn? Har de tagit efter de beteendemönstren med träning och rörelse som du gör?
Absolut. Jag tror så att de aktiviteterna man har i en familj kommer ju smitta av sig på ett eller annat sätt. I och med att jag hade fotboll, jag var fotbollstränare, så började mina söner spela fotboll. Så de rörde sig där. Och min dotter började då, den äldsta dottern bor inte hemma, men de började så röra sig och spela fotboll. Så alla 3 barnen som bodde hemma spelade fotboll. Sen slutade jag med att vara tränare och sen slutade då den ena sonen då, han, som slutade också med fotbollen. Och sen började jag styrketräna och träna 6 gånger i veckan. Vad har hänt nu? Jo, min 16-årige son, han styrketränar 4-5 gånger i veckan. Jag spelar golf. Vad händer nu? Jo, min son spelar golf också. Så att vi liksom har hittat aktiviteter som vi har tillsammans. Så att jag tror absolut hur viktigt det är att det är klart att bara dra en parallell. Alltså, har vi föräldrar som inte rör sig, som sitter mycket med mobiltelefonen hemma, så är det svårt att motivera barnen att de ska börja träna. Mm. Det är svårt att motivera dem att inte de ska hålla på med mobiltelefonen för mamma och pappa gör det. Så alla mönster du har hemma, alla rutiner, det är ju sånt som smittar av sig, så är det ju.
Och jag tänker på de här eleverna du har som du noterar är de här spralliga, de som har svårt, de som förmodligen har diagnosen ADHD då. Har du samtal med deras föräldrar kring de beteendemönstren?
Så är det. Alltså, det kan ju vara så att jag får ju barn i årskurs 4. Det kan ju vara något barn som redan har fått en diagnos innan de kommer till mig. Sen kan jag också göra en analys och en skattning och en pedagogisk kartläggning där jag själv tycker här har jag ett barn som jag misstänker har en diagnos. Då gäller det för mig att lägga fram det bra till föräldrarna. Och jag kan säga under de 17 åren jag har gjort det, lagt fram till någon förälder att ett barn jag misstänker, eller hur känner ni igen detta jag berättar om hemma, så har stort sett 99,9% har sagt detta här känner vi också. Så de har liksom varit tacksamma att man har tagit tag i det och liksom sett det, för de har sett problematiken hemma också. Sen är det svårt för mig att säga hur en familj ska hantera saker för ting hemma. Men jag har ju mött många föräldrar som har kanske barn som har diagnoser som sagt så här, ja, vi bara bråkar om läxorna. Ja, men det är ju inte så konstigt. Ditt barn bränner ju all energi när den är i skolan och är helt uttömd av energi. När du vill att ditt barn ska göra läxor hemma så orkar inte ditt barn det. Det är därför ni får konflikter. Nu skiter ni och att göra det. Låt oss i skolan lösa det. Att de får lära sig så mycket som möjligt i skolan. Och så är ni mamma och pappa hemma istället. Ni ska inte välja extra lärare för ert barn. Ni ska inte ta de konflikterna. Så såna saker kan man ju mycket väl säga. Så att det har fått hjälpa. Det har ju fått många som att, ja, är det sant? Och sen bara efter kanske några månader har sagt, du hade rätt. Vi har inga bråk. Vi bråkar inte någonting hemma. Nej, varför ska ni bråka om läxor? Ditt barn orkar inte göra läxorna ändå. Det är därför de bråkar.
Vad fint. Och vi brukar göra så här med podden att vi avslutar ungefär vid en timma och sen går vi över till Patreon-delen här. Och jag tänker så här, för du är en stor aktör får man säga ändå på sociala medier, på TikTok och Instagram. Och i sociala medier så förekommer det oftast, kommer det mycket positivitet, men det kommer också jobbiga situationer emellanåt. Och det är det jag tänker vi ska samtala om i Patreon-delen här. Yeah. Så, Så vi säger tack till alla er fantastiska lyssnare som har lyssnat på podcasten Lev ditt drömliv. Vi önskar er en fantastisk dag. Ha det gott så länge. Hej.
Det gör vi. Ha det gott. Hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.